Jättefint att vara här. Mikael Lundegård heter jag och jag är präst och bor i Kalmar. Vi konstaterar här att det är nästan exakt 10 år sedan jag var här sist, så tiden går. Jag har en fru som heter Kristina. Hon hälsar så mycket till dem av er som känner henne, Nina. Och så 3 barn, Saga, Tuva och Liv. Och så har vi en hund också. Jättefint att vara här. Och jag har fått Galaterbrevet 5 givet till mig idag. Och en väldigt spännande utmaning. Vi kan läsa bara de här verserna först, så ska vi be en bön. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni har slut på varandra. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att när ditt ord öppnar sig så ger det ljus över våra liv och över det vi står i och lever i. Tack att ditt ord är våra fötters lykta. Så vi ber att du vägleder oss med ditt ord den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi lever i en utmanande tid. En tid då det verkligen pågår en strid om våra själar på olika sätt. Bibeln talar om att i den yttersta tiden så kommer både lagiskheten att tillta och laglösheten att tillta. Och Paulus talar om detta i sitt brev till Galaterna också. Bibeln talar också att i den yttersta tiden så kommer människorna att vara allt mer onyktra och gränser kommer att flyttas. Och det ser vi ju runt omkring oss i vår tid, hur gränser flyttas och det blir mer och mer förvirrat. Men den stora utmaningen är också i församlingen att vardagens bekymmer kommer att kväva det andliga livet, talar Bibeln om. Och det är en utmaning för oss alla att få tid med bön och att få stanna upp inför Guds ord. Men så talar Bibeln också om att det kommer att vara en tid då vi blir bedragna, då det kommer att vara svårt att se klart. Och jag skulle säga att den tid vi lever idag, så visst finns det en kamp mellan gott och ont. Den ser vi ju runt omkring oss hela tiden. Men den stora utmaningen i vår tid, ska jag säga, är kampen mellan Gud och det goda. Det som verkar så gott, det som verkar så rätt, det som verkar så självklart och det som ibland kan verka utmanande, lite kallt, lite svårt, lite svårbegripligt, men som faktiskt är Gud. I vår tid så visar sig fienden ofta som ett lamm i en ulv i fårakläder, kan man säga. Så vi står i en kamp mellan det som verkar så rätt, så gott, och det som faktiskt är Gud. John, han ville bli advokat och politiker, men det fanns ingen som ville hjälpa honom. Han var inte så intresserad av det här med det militära. Och det fanns inte så många alternativ på den här tiden. Och läkare, det passade han inte som. Så han blev präst i engelska kyrkan. Och eftersom han inte hade någon upplevt någon sån här tydlig kallelse eller sådär, utan det var mer ett vägval, så fick han anstränga sig hårt för att känna att han blev accepterad av Gud. Han skulle göra sig själv acceptabel, kände han, inför Gud. Och han försökte hålla hela lagen både inåt och utåt, och han gick upp tidigt på morgonen och han tog långa perioder i fasta och bön och verkligen ansträngde sig för att leva rätt och vara rätt i förhållande till Gud. Men ändå upplevde han det som ett ok som låg över honom. Han liksom kände att han kvävdes allt mer och det blev allt mer outhärdligt att leva. Han tynade bort under det här oket som han hade över sig, det här ansträngningens ok. Så exakt det här datumet, den 24 maj, fast 1738, runt 20:45 på kvällen, så hör han en man som sitter och läser Martin Luther. Han läser hur Martin beskriver om den förändring som Gud kan verka i hjärtat när vi får ta emot tron på Jesus, ta emot nåden. Och samtidigt så känner John en värme som sprider sig i honom. Och det är som att det här oket är lyfts av honom. Och för första gången så känner han en ny frihet. Den här John, det var ju John Wesley som sen kom att ha 40 000 predikningar ungefär om just friheten i Kristus. Och han beskrev hur han bytte tjänarens tro mot sonens tro. Frihet, det är ju det ord som bäst sammanfattar vad det är att vara kristen. Vi är fria. Men vi kan också lätt luras och berövas vår frihet. Och lite om det ska jag prata, tänkte jag nu. I första versen i Galaterbrevet 5 så talar Paulus om detta. Han säger att till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. För några år sedan så var jag präst i en församling. Jag upplevde en kallelse att fördjupa mig och ta ledigt. Så jag tog tjänstledigt ett år. Och innan jag lämnade den här församlingen så var det en varm församling. Det var en hunger. När man kom till mötet så satt folk och bad och sökte Gud och längtade efter att få växa med Gud. Och så hade jag varit borta ett år från församlingen och så skulle jag komma tillbaka in i tjänst i den församlingen. Och så hade man bytt ut ledarskapet i församlingen. Och innan jag kommer tillbaka till den här församlingen så är det en tjej i USA som heter Tina som har koppling till den här församlingen. Hon har en dröm eller en syn. Och hon beskriver att hon, det är som en, som ett bröllop. Och jag finns med där. Men det som hon lägger märke till är att bruden har bytt plats med brudgummen. Bruden har tagit brudgummens plats. Alltså församlingen har tagit Jesu plats. Eller gemenskapen har tagit Jesu plats. Jag tog till mig det här. Jag visste ju inte hur det såg ut i den här församlingen, men när jag kommer tillbaka så märker jag hur det som har varit en frihet, det som har varit en värme och en kärlek, plötsligt så är det någonting som skaver. Och istället för att man pratar om hur fantastisk Jesus är och hur mycket Jesus har betytt för en, så är det väldigt mycket prat om hur fantastisk just den här kyrkan är och vad den här kyrkan har betytt för oss. Och det är väldigt mycket gemenskapsträffar och mycket satsning på gemenskap, vilket är positivt. Så det är inte det jag säger. Men det är någonting som har hänt. Det låter rätt. Det är väldigt korrekta predikningar och allting är väldigt rätt. Men det är någonting som skaver. Och så när jag kommer och träffar några av de äldre i den här församlingen så pratar de mycket om att vi orkar inte engagera oss. Och hur ska vi liksom kunna platsa om inte vi satsar mer ändå på vår tro? Och man märker hur de har tappat någonting. Så till sist så säger jag till dem att ser ni inte? Korset är borta. Korset var borta. De hade plötsligt smugit sig in någonting som väldigt snabbt gjorde att plötsligt så var det inte bara Jesus, utan bara Jesus och någonting. Jesus och mitt engagemang. Och det är ofta det som händer. Vill vi ha en varm gemenskap? Vill vi ha en levande gemenskap? En gemenskap där vi drar närmare varandra? Då ska vi inte satsa på gemenskap. Då ska vi satsa på att söka oss närmare Jesus. Då ska vi satsa på att dra närmare Gud. För då drar han oss också närmare varandra och då får vi kärlek till varandra som syskon. Jag tror att vi lever i en tid då det är svårt att navigera. Det kan gå fort och det kan utmana på ett plan som vi inte alltid är beredda på. Och så plötsligt har man fallit ur nåden. Så har man tappat korset. det som Wesley upptäckte här, det var Jesus och bara Jesus, bara Jesu kors, bara Jesu blod, bara Jesus. Paulus han adresserar här väldigt skickligt en stor fråga i vår tid. Och vi behöver dra tillbaka lite till Galaterbrevet 4 för att möta den här frågan. I vår tid så kan man säga så här att man kan prata om de abrahamitiska religionerna och att vi har Abraham till far och att det är nog egentligen samma Gud, vi har ju gemensam historia och så vidare. Och här står Paulus i kontrast och i kamp med en motståndare som då hävdar att vi är Abrahams rätta barn. Vi är Abrahams rätta barn. Och idag så talar vi mycket om det här att ja, men vi har väl ändå samma Gud, vi har väl ändå samma bakgrund liksom, samma historia. Vi har ju Abraham till far. Men då slår Paulus stenhårt mot de här judiska eliten. Och så säger han, det spelar ingen roll vem man har till far eller till pappa. För i det judiska förbundet, inom judendomen, så är det mammans sida som är helt avgörande. Så vem är mamman? Det är det som är intressant. Är mamman Sara? Den fria kvinnan? Är det nådens förbund som gäller? Eller är mamman Hagar? Slavinnan? Är det lagens förbund som gäller? Hur vill ni ha det? Vill ni vara i nåden? Eller vill ni vara i lagen? Har ni Sara som förmoder? Eller har ni Hagar? Och det är där som Paulus talar om att vi ska akta oss så att vi inte på nytt tvingas in under slavoket. För om Gud har fört oss ut i nåden så behöver vi, Bibeln talar ju faktiskt om att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och det där arbetet, det handlar om att förbli i nåden. Att upptäcka mer av vad korset innebär för dig och mig. Paulus talar här, säger i vers 7. Ni började bra. Vem hindrar er så att ni inte längre lyder sanningen? Det skulle kunna vara en hälsning till svensk kristenhet, eller hur? Ni började bra. Men var är ni egentligen? Hur är det med sanningen? Jag tror vi har tappat Bibeln. Vi har tappat evangeliet många gånger. Eller har det blivit evangeliet och traditionen? Jesus och engagemanget eller vad det nu är. Och det kan räcka att en enda person kommer in i en församling med en ny agenda, så kan det förgifta en hel gemenskap. Paulus talar i vers 9 där om att lite surdeg kan syra hela degen. Och surdegen, det är inte som den surdegen som jag har där hemma i burkan när man bakar surdegsbröd. Det känns som något väldigt positivt. Någonting som kan skapa fantastiska saker och göra någonting väldigt gott och liksom genomsyra en deg och få den att jäsa. I Bibeln när det talas om surdegen så handlar det om att det är något negativt. Det är någonting som jäser som inte är positivt. Det är någonting under ytan som ligger och gror som inte är ifrån Gud. Och så skapar det förvirring, står det. Och det är precis så det som händer i en församling där det kommer in en ny agenda. Jag har själv stått i det. Jag vet precis vad det kan innebära. Det är som att från att ha haft en kompassnål riktad mot samma håll, mot Jesus, så om det kommer två poler, då står det snurrar och snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Och så blir det förvirrat. Paulus vet precis vad han pratar om. För han har sett det i församlingen i Galaten. i Antiochia. Korset. Korset har ju så många olika facetter. Det kan betyda så mycket för oss. Ibland kan man undra över varför vi har korset som symbol. Det kan ju kännas ganska makabert att ha ett avrättningsredskap som symbol. Men när vi lär känna korset och vad det står för, då blir det något fantastiskt. Korset som vi har både en arm uppifrån himmelen och ner. Den viktiga dimensionen att Gud får bygga relation med oss. Men när vi bygger den relationen med Gud så går också relationen utåt till de vi har runt omkring oss. Då får vi en starkare kärlek för våra syskon. Vad står korset för egentligen? Jo, korset står för kärlek. Ni kanske har sett den här bilden. Det är fel lag här, men det är Isak Kiese Thelin som vann skytteligan. Han är ju härifrån så det är helt okej. Men han vann ju skytteligan i Allsvenskan och då hade han den här tröjan på sig. Glory to Jesus. Korset lika med kärlek. Så korset är inte bara ett avrättningsredskap. Det är någonting mycket, mycket större. Om vi vill veta hur mycket Gud älskar oss, då ska vi närma oss korset. Då ska vi gripa om korset. Då är det där vi ska söka oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Gud världen. Det handlar om kärlek. Så korset, det betyder kärlek. Att Jesus älskar oss så mycket. Så att han lät sin, Gud älskar oss så mycket att han lät sin egen son dö i vårt ställe. Men vad är då problemet? Problemet är det vi kallar synd. Och det finns ju egentligen olika dimensioner även av synden. Som jag sa så finns det en lagiskhet som vi kan fastna i. Som berövar oss korset. När vi fastnar i att vår tro bara handlar om att göra saker. Det blir en aktivitet, det blir krav och det blir ett ok som läggs på oss. Men Galaterbrevet 5 talar också om att vi kan fastna i laglöshet. Alltså att vi tror att frihet handlar om att vi kan göra vad vi vill och leva hur vi vill. Och att det är frihet. Det var en ung tjej nu, för inte så länge sedan, som trodde att hon hade funnit friheten. Hon anmälde sig till Ex on the Beach, en svensk tjej. Men hon kände bara en tomhet. Hon kände att livet var meningslöst. Så under en sommar, jag tror det var förra sommaren, så plötsligt så började Gud kalla på henne. Gud poppar upp i hennes tankar och på olika sätt så bara kommer Gud för henne. Och hon säger till Gud, jag ger dig en timme om dagen. För att vi ska kunna bygga någonting. En timme om dagen. Och Gud tog ju såklart chansen. Och hon upplevde hur Gud fick förvandla hennes liv. Och mötte henne. Och idag är hon en efterföljare till Jesus. Och upptäckt livet med Jesus. Så Gud kan ta tomheten och fylla den. Gud älskar tomhet. Han älskar att fylla tomhet. Men vad är problemet då med synden? Och som jag sa så finns det ju en lagiskhet och vi kan beskriva den. Det här är Melvin Holm. Han hoppar höjdhopp. Och han kan hoppa sådär runt 2 meter, 2,20 tror jag han har hoppat eller sånt. Och då kan man ju tänka att det där klarar vi ju. Ribban ligger på 2,20. Jag är i alla fall ingen mördare. Jag är i alla fall inte någon tjuv eller jag är inte någon gängkriminell. Jag klarar att leva ett ganska bra liv, ganska rent liv. Jag är ändå en ganska god människa. Men det är bara det att när Jesus kommer in i bilden så är det som att Duplantis kommer in och så höjs ribban till 6,28 är det väl nu. Och då är det helt omöjligt utan stav. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet. Vi har inte en chans när Jesus kommer in på scenen. När det är honom vi ska jämföra oss med. Och precis som korset kan ha många olika facetter och betyda olika saker för oss, så har också synden många olika bilder. Synden är ju som en förorening omkring oss. Den kan förpesta våra relationer. Den kan förpesta atmosfären runt omkring oss när vi släpper in den. Den kan äta upp våra liv. Men synden är inte bara det som vi tillåter i det yttre, utan det handlar också om det vi tar in och fyller oss med. Det är som ett gift. Och därför talar Bibeln också om att till och med våra hjärtan kan bli påverkade. Vi blir hårda och kalla. Vi får stenhjärtan. Och att Guds ande måste få gripa in och ge oss hjärtan av kött och blod. Gud måste få förvandla oss. För det handlar inte om att vi, precis som Paulus adresserade till de här judiska eliten, det handlar inte om vem du är barn till, vilken biologisk bakgrund du har. Det handlar inte om fysik, utan det handlar om ande, att Gud är ande. Och Jesus talar ju om att vi måste bli födda på nytt. Vi måste ta emot det här nya livet. Den här förvandlingen av vår hårdhet, av vår kärlekslöshet. Så vi står i den här striden om vår själ. Och det här versen som jag fick, att hela lagen kan sammanfattas i detta enda bud, att du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det kan ju låta enkelt. Men det ordet för kärlek som står där, det är ordet agapeo. Och det är den totalt utgivande kärleken, den gudomliga kärleken. För kärleken är inte Gud. Men Gud är kärlek. Och om vi ska lära känna kärleken, den sanna kärleken, då måste vi lära känna Jesus, den korsfäste Jesus. För korset betyder kärlek. Men ordet synd, på tyska talar man om det som sund. Det är som ett sund mellan oss och Gud. Och det är allt det som ligger mellan oss i vår relation. Och det kan vara mycket som ligger mellan oss, som hindrar oss att komma inför Gud. Jag pratar ibland med människor som har gått igenom väldigt tuffa saker. Jag har samtal med människor som har varit med om tortyrliknande situationer. Och det som blir väldigt tydligt med människor som blivit utsatta för övergrepp eller för svåra misshandel på en helt absurd nivå, det är att det finns alltid två komponenter. Och det ena, det är skuld. Och det andra, det är skam. Och när en förövare inte ställer sig upp och säger, jag har gjort fel, det är jag som ska bära skammen, jag skäms för det jag gjort, det är min skuld, det är jag som ska bära skulden för detta. När en förövare inte gör det, då försvinner inte bara skulden och skammen så här. Den finns kvar. Men den hamnar på offret istället. Därför när man pratar med människor som har varit utsatta för väldigt tuffa saker, då är de ofta i väldigt djup skuld och skam. Därför att förövaren har inte tagit på sig skulden och skammen, utan låtit det falla på offret. För oss är det precis tvärtom. Att vi kan frimodigt på grund av Jesu blod träda inför Gud och säga precis som det är. Jag har gjort fel. Jag tar på mig det här. Och så faller skulden och skammen på Jesus. Och så går jag fri. Det är det som händer när Jesus dör på korset, då öppnas ju vägen in i det allra heligaste och förlåten faller. Vi får tillträde till det allra heligaste. Vi får tillträde till Faderns hjärta. Det är ändå rätt ofattbart att vi kan träda in i det allra heligaste, in i Guds närhet, in i Guds, inför Guds tron. Så det är det som händer när Jesus dör på korset. Att vägen öppnas. Och när vi bekänner vår synd och skuld så kan vi bli fria. Och Paulus, han beskriver här en massa olika synder och saker som vi kan fastna i och dras med i. Och min erfarenhet är att det dras, att det finns alltid, det talas om utsvävningar, det talas om dryckenskap och så vidare. Men det kan börja någonstans, men när vi odlar synden, när vi låter den få äta upp oss och inta oss. Paulus beskriver här som hur det sliter och river i oss, men också hur vi äter upp varandra. Så det är som två rovdjur som inte bara anfaller varandra utan faktiskt förgör varandra. På det sättet så kan synden påverka och förgifta så mycket i våra liv. När vi låter den få utrymme och få växa. Men på samma sätt är det med anden. På samma sätt är det med livet med Gud. Att om vi låter det få växa och få utrymme så kan det också bli starkare. Och den dragningskraften blir allt starkare. Och Jesus, en annan bild är ju den här bilden av Jesus som Guds lam som tar bort världens synd. Vi får lägga allt det vi har gjort, alla våra övertramp, allt det som har blivit fel, det får vi lägga på honom. Och den judiska påsken kallas ju Pesach, och det kommer från ordet gå förbi. Det handlar ju om att domen går förbi dig och mig när vi tar emot Jesus i vår liv. När vi strök blodet på dörrposten, då gick domen förbi. Och det offret blir då Jesus en gång för alla när han blir Guds lam som tar bort världens synd. Och det är det Paulus talar om här. Att Jesus är det där offret. Han är det enda som håller inför evigheten. Han är det enda som bär. I måndags var jag, fick jag ett sms. Jag har blivit blodgivare sedan en tid tillbaka. Och när man ger blod så gör man ju en uppoffring. Man låter ju någonting gå till någon annans till del. Och som tack får man då ett sms där det stod så här: tack, det blod du gav har nu kommit till nytta för en patient. Hälsningar blodcentralen. Och det slog mig att det är precis så här när vi tar emot nattvarden. Tack Jesus, det blod du gav har nu kommit till nytta för en patient. Och det är precis så det ska vara med Jesu blod. Det ska komma till nytta för en patient. För om det inte gör det så är det bortkastat. Det är just det som var poängen med att Jesus dog. Inte att vi skulle vara förträffliga. Inte att vi skulle klara det på egen hand. Utan att vi behöver honom. Vi behöver hans förlåtelse. Vi behöver hans befrielse. Och så talas det också om andens frukt. Det talas ju inte bara om köttets gärningar här utan också om andens frukt. Och den första frukten som nämns här, det är ju kärleken. Och kärleken är en nyckel. För om man ska definiera andens frukt så kan man säga att det handlar om kärlek. Glädje, det är kärlek som jublar. Frid, det är kärlek som vilar. Att få vila i kärleken. Tålamod, det är kärlek som väntar. Vänlighet, det är kärlek som interagerar. Godhet, det är kärlek som tar initiativ. Och trohet. Det är kärlek som håller vad den lovat. Ödmjukhet är kärlek som är empatisk. Självbehärskning är kärlek som motstår frestelser. Och det är den här karaktären vi ser i Jesus. Paulus säger att den som tillhör Kristus och korsfäst allt det negativa och destruktiva hos Jesus. Och eftersom vi nu lever av anden, så låt oss då vandra med anden. Så när den heliga anden lever i våra liv, så kan också anden dra oss närmare Jesus. Så det pågår en strid om din och min själ. Och det är en strid mellan anden och köttet. Mellan det själviska, det självupptagna, och mellan Guds ande. Och vi är ofta såna att vi är ganska mycket som termometrar, eller hur? Vi går runt och känner efter. Finns det någon värme? Finns det någon kärlek i vår relation? Finns det någon värme? Finns det någon kärlek i vår församling? I kyrkan? Men vi är inte kallade att vara termometrar. Vi kallar det att vara termostater. Termostater som sätter kärlek, värme. Som avger värme. Som är de som sprider värmen. Så vi skulle vara sådana som sätter kärleken och sprider kärleken. Och inte gå runt och hela tiden känna efter. Det funkar lika bra i en kärleksrelation som i en församling. Vi ska landa i en berättelse. Det var tidigt på morgonen den 29 maj 1914. Det var några år efter Titanic, den stora katastrofen. Men den här gången så kommer det vara en ännu större katastrof. Ännu fler människor kommer att drunkna. Men vi kommer inte höra alls lika mycket om den. Det är Empress, fartyget Empress, som blev påkört av en norsk tankfartyg. Eller lastfartyg. Och många, många människor kommer att drunkna den här natten i det kalla vattnet. Men när man sammanfattar berättelserna och vittnesmålen från den här katastrofen, Empress, så går det att härleda ett antal berättelser som är kopplade till en kanadensisk ungdomsgrupp från Frälsningsarmén i Kanada under ledning av en som heter James Flanagan. Det var så att när människor hoppade i livbåtarna, eller det fanns inga livbåtar utan flytvästar, och flytvästarna räckte inte till alla för det gick så fort. Men när vissa då tvingades hoppa i vattnet och befann sig i vattnet utan flytväst, så kunde de ju vittna om hur någon ung person kommit simmande mot dem med en flytväst i handen och kastat flytvästen till passageraren för att rädda dens liv och själv gå under i havet. Och det var speciellt en man som hade hamnat i vattnet som berättar hur en ung flicka kommer simmande mot honom och tar av sig sin egen flytväst och kastar den till honom. Och han blir arg och säger, kastar tillbaka den och säger, du är ung, rädda ditt eget liv. Men hon tar flytvästen och kastar den igen. Och så säger hon med ord som man aldrig glömmer, ta den. Jag kommer att dö bättre än dig. Ta den. Jag kommer att dö bättre än dig. De här ungdomarna hade upptäckt och visste att flytvästen, den kunde rädda dem kanske i det här livet från döden. Men bara Jesus kunde bära in i evigheten på andra sidan. Ta den. Jag kommer att dö bättre än dig. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig Jesus för ditt kors. Tackar dig för allt det du har gjort för mig. Gör det levande för mig. Gör det viktigt för mig. Hjälp oss att gripa om korset. Och tack att den sonen sätter fri, den är verkligen fri. Jag ber för var en av oss här idag. Du ser det vi bär på, det vi brottas med. Tack att du vill hjälpa oss ut i frihet. Tack för kraften i ditt blod. Att det gäller oss. Och att det verkar i våra liv idag. Tack för förlåtelsen. I Jesu namn. Amen.